Valpen som ung man, del 1. Hans älskade Jacko missar sällan möta honom i Tilbury när han återvänder till London från Malmö. Vännerna tar tåget från Tilbury till King's Cross Station och därifrån vidare med den röda dubbeldäckaren under de första åren till Victoria Station, där de bestiger förortståget söderut mot Surrey för att hamna i varandras famn, där de nått internatskolans elevhem och rummet de delar med Michael. Senare, när han lika ofta som båten mellan Göteborg och Tilbury nyttjar nattens tidningsflyg från Köpenhamn till London, hämtar Jack honom vid flygplatsen. Vid flygbuss far de till avstigningshållplatsen i Oxford Street Park Lane, varifrån de endast har några kvarters promenad hem. Jack går till föräldrarna på Mount Street och han till rummet på Charles Street. Rummet på Charles Street är en vacker liten våning fullproppad med böcker och tavlor. Ett år bor han några månader i ett hyresrum ovanpå en pub i Covent Garden och väcks varje morgon klockan 4-5 av att partihandlande grönsakshandlare bryter upp apelsinlådor och lådor med andra sydfrukter för att sälja dem vidare till Londons detaljister. Ett annat år inackorderar han sig en period i ett möblerat rum bakom köket i källarplanet hos en pensionerad brittisk underofficer och dennes tysk-judiska hustru. Underofficeren befriade henne från något av koncentrationslägret vid krigets slut, vilket läger intresserar honom aldrig. Sträckan Victoria Station, Surrey, är sista etappen på vägen som definitivt leder honom in i ett nytt liv sedan han lämnat Malmö när han är 13 år. När brittisk snöglop gnager sig in under kläderna och kletar fast i veckan i den svarta långa halsduk han virat runt halsen. Vätan tränger in till fötterna genom den undermåliga läsningen mellan skornas sula och ovanläder. På perrongen i Surrey möter honom en mager och svartklädd jesuitpater. Också han våt som en brittisk stövare under rävjakt. Snöregnet dryper ner för hattkullen, faller ut för hattbrättet och droppar till marken via patrons vackert böjda nästipp. De hjälps åt med hans tre väskor och den gamla smutsgrå skolryggsäck. Tillsammans småspringer de igen den lilla staden ut till villaområdet där internatskolans lärare, alla män, handskas med en 400-500-600 pojkar från trakten, från city, från de brittiska öarna och från främmande länder. Framförallt från det kungliga imperiet koloniserade landområden. Eleverna är pojkar vars föräldrar avlidit. Föräldrar som inte önskar ägna som de menar bortkasta tid åt en ointressanta företeelse som söner. Föräldrar som vill ge den bortskämda älsklingen brittisk uppfostran. Och föräldrar som fått för sig att pojken dels är allt för ouppfostrad för att tillåta smutsa hemmets styrbara mattor. Kort sagt, knepiga föräldrar är ett otömligt samtalsämne pojkarna emellan. Vad tänker Patres? De säger inget, i varje fall inte till någon annan än till någon annan pater. Pojkarna representerar alla hudkulörer, det som förenar dem är Rom, de är alla katoliker. Innan resan börjar längtar han att komma hemifrån. Men redan under båtresan med rederiaktiebolag Svenska Lloyds stora svarta ångfartyg Britannica saknar han sin mamma. Än mer saknar han sin styrpappa som vinkar av honom vid Malmö central och försäkrar honom att han får lov att skriva express om han behöver något. Under hans många avresor och ankomster från till Malmö central eller Bulltofta under mer än 10-12 år är det alltid hans styrpappa som hämtar honom eller följer honom. Hans mamma har aldrig tid, orkar inte eller tycker att han klarar sig så bra själv. Däremot gråter alltid hans mamma när han reser och ger honom skuldkänslor som plågar honom till nästa gång han kommer till Malmö. Den horribla slutsats hans mamma förfäktar är att det är henne det synd om, att det är hon som lämnas ensam. Hans ensamhet är ett äventyr. Samtidigt som längtan hem verkar i hjärtat är han lycksalig att komma bort från sin halvbror och bort från sin mamma som när den senaste julställningen genomleds slog honom över ansiktet med en våt skurtrasa därför att han naken sprang förbi städerskorna ut i hallen för att hämta skolväskan. Förmodligen kommer han aldrig att förstå sin mamma, men kan förlåta henne när han i 50-årsåldern äntligen vågar ta steget att hämta ut journalerna från hans födelsebofad och BB för att få bekräftat vad hans mamma alltid sa till honom, att hennes sjukdomar var en följd av skador hon fick när han föddes. Journalerna visar att det föll sig tvärtom, att hans mammas underlivsskador var en följd av den svåra förlossningen när hans halvbror föddes, men att hans egen födelse däremot gick smärtfritt och utan komplikationer trots de gamla skadorna. I den lilla halvcirkelformade tidningskiosken byggd av mörklackerat snidaträd i biljetthallen på Malmö central köper han svenska och engelska dagstidningar. Han har svårt att läsa tidningar. I huvudet snurrar tankar om varför han hamnar i situationer som leder till uppbrott och avsked. Också från skolor, trots att han alltid får beröm. På latinskolan säger adjunkten att han har så fint engelskt uttal. Och på Göinternatet får han ofta inför klassen högläsa sina uppsatser. Varför skärde sig mellan honom och hans halvbror? Och varför skärptes konflikten när hans halvbror fick en flickvän? Visserligen obegåvad och komplexfylld, för vilket han framgångsrikt retar henne. Men ändå, medan han vill avsked från internatet får sitt livs enda utmärkelse, Lövgrens premium till god kamrat på elevhemmet. För premiepengarna köper han i Falkmans bokhandel på Södergatan i Malmö Björn von Rosens antologi All världens djurhistorier. Med berättelser av Karin Blixen, Oron Redebalsack och William Faulkner, Herman Löns och många fler. Boken är inbunden i rödbrunt halvfransband med rycktext i guld. Efter många genomläsningar av von Rosens eget bidrag i antologin, Nattligt besök, är hans kärlek till författarens berättande grundmurad. Därefter läser han allt von Rosen skrivit och 30 år senare blir det möjligt för honom att i en ny upplaga publicera författarens gröna kammare. Von Rosens suveräna gudsrelation, förmågan att i natur och djur se Gud och Guds vilja, att i alla ting se Gud innebär att han identifierar sig med huvudrollsinnehavaren i författarens novell, en blåmes som flyger in i handlingen strax före solnedgången till solskivan skärs mitt itu av horisontlinjen. Fågeln som söker sitt blod bland alens mörkgröna blad, där det är ett fuktigt mörkgult dunkel. Von Rosen frågar, vem räknar blåmesens pulsslag när fara hotar och sparvugglan närmar sig? Det handlar om liv och död, precis som hos Karl Blixen, som han läst innan han får von Rosens antologi i sin hand, Danskans berättelser från Afrika. Hans mamma har 3 älsklingsförfattare, där Blixen är den främsta, och Amelie Posse och Moa Martinsson de andra 2. Tidigt inser han, intuitivt, att det är från dessa författarinnors böcker hans mamma hämtar många av sina idéer om att man ska vara snäll mot arbetare, mot färgade människor och judar. Det är därför, därom är han övertygad, hans mamma handlar i Soldat på Storgatan lika oftast mot Fredrik Nyströms i Stortorget. Det är därför alla grönsaker och årets julgran ska inköpas hos en snäll kvinna vars mamma var den sista sillakärringen som gick med rullebör från Limhamn till Malmö för att sälja fisk på Davidhals torg. Därför att hennes man super och det som resultatet av denna läsning av romaner och memoarer hans styrpappa tvingas följa med honom till en klädhandlande jude på Södra Förstadsgatan för att köpa illasittande golfbyxor. Han avskyr klädeshandlaren, finner juden osmaklig och nekar den att ta mått från grenen till foten och röra vid honom. Senare tilltvingade han sig rätten att köpa kläder hos Olsons i Stortorget eller i London. Innan han kom till London och får tillgång till de vackert inredda butikerna vid Regent Street och på gatorna däromkring är för honom Olsons butik ett paradisliknande tillhåll där bugande manliga butiksbiträden hastar upp och ner för den teatralt svängda dubbeltrappan som leder från gatuplan till galleri där man säljer hattar, mössor, tröjor och halsdukar.